Kan du räkna upp några länder som är med i NATO-alliansen?
Ja, USA. Ja, när du frågar så snabbt så.
Spanien, Italien, jag tror Portugal också.
Häromdagen gjorde jag en högst ovetenskaplig undersökning om NATO-alliansen och Sveriges raska steg mot ett medlemskap.
Ja, Norge, Danmark, England, Frankrike, Tyskland, ja.
Du kan
det är en jävla massa.
Länder som, om Sverige nu blir medlem, ska skydda oss. Och som Sverige inte får tveka att försvara ifall de blir angripna.
Från en sida, det känns att det är bra att ha skydd för Sverige och vara med andra som kan försvara. Samtidigt, traditionellt, Sverige stod utanför. Man tänker på våra barn också, ska vi skicka dem till andra länder?
Idag är det 30 länder som utgör NATO-alliansen. Länder som, utöver att ställa upp och försvara varandra, också ska dela samma demokratiska grundvärderingar.
Om Sverige till exempel ska sitta i samma allians med länder som har en utveckling som är mindre demokratisk, Polen och Ungern.
Alltså jag är det talat sånt jag tänkt på det, men det är faktiskt en bra aspekt tycker jag att tänka till lite där.
Jag tycker ändå inte att det är direkt kopplat till NATO. Det är nog en större fråga för det landet så att säga och länderna runt om och även Europa förstås.
Om jag säger Turkiet.
Den bild som man har om Turkiet, det kurdiska situationen med kurder och så vidare och lite mer aggressivitet. Och det känns lite mindre demokratiskt än det bild som man har.
Ja, några bråkstakar inom alliansen. Länder där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Hur ska de hanteras och vad händer om det inte går? Mitt namn är Firas Jumblat. Välkommen till Konflikt.
If there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace.
NATO-fördraget skrivs under i Washington.
We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty.
Signaturer för en allians som bygger på kollektivt försvar, en för alla. Alla för en.
The treaty shall enter into force between the states which have ratified it.
En allians som också vilar på tydliga demokratiska värden som människors friheter och rättigheter och rättsstatens principer. Något som urholkats i flera medlemsländer på senare tid.
There has been democratic decline from some allies, Turkey, Poland, Hungary. We also know that the rule of law is still fragile in some of the newest member states, notably Montenegro, Albania, North Macedonia.
Turkiet, Polen, Ungern, Montenegro, Albanien, Nordmakedonien. NATO-medlemsländer där de demokratiska institutionerna är svaga eller har försvagats, enligt Pierre Morcos, NATO-expert vid forskningsorganisationen Center for Strategic and International Studies i Washington.
The shape of democracy within NATO is not as strong as it used to be.
Ja, och det finns ett till land, USA. Få har nog glömt utvecklingen under USA:s tidigare president.
To be frank, under the Trump administration, supporting democratic values was not the highest priority of Washington.
Demokrati var kanske inte Donald Trumps högsta prioritet, med Pierre Morcos ord. Vi minns stormningen av Kapitolium. Och Donald Trumps anklagelser om valfusk ekar än idag. Och det är ett rejält scenario att Trump kommer tillbaka som president. I dagens program hör vi bland andra hans tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton. Vi hör också om framtiden. Både experter som Pierre Morcos, som vi ska höra mer av, och NATO självt pekar ut de demokratiska utmaningarna som avgörande för hur starkt NATO ska stå sig i framtiden. Vi börjar på en gata i Istanbul, i det medlemsland som kanske orsakat flest kontroverser i NATO under åren. Simon Moser berättar.
Kullersten, uppförsbackar och vilda katter. Istanbul en vanlig torsdagsförmiddag. Jag har bett min kollega Beryl Eskil att ställa frågor om Turkiets relation till NATO.
Demokratik ülkeler yer almalı ve Türkiye demokratik bir ülke değil algısı. Buna ne diyorsun?
Och på frågan om huruvida Turkiet är demokratiskt eller inte svarar Sökran.
Kesinlikle katılıyorum. Demokratik bir ülke değiliz ki bunu burada yaşayanlar daha iyi bilirler. Sürekli diken üzerindeyiz. İfade özgürlüğünün olmadığı bir ülke, sürekli şiddetin var olduğu bir ülke.
Vi är inte ett demokratiskt land. Turkiet saknar yttrandefrihet och är ett land med ständigt våld.
Evet, NATO ülkesine üye bir ülke olarak bakıldığında daha demokratik olması gerekiyor elbette ki biz her ne kadar görünürde öyle diye adlandırılsak da iktidar tarafından.
I ett grönområde en bit bort ifrån trafiken träffar vi Engin. Han menar att de röster i den svenska debatten som hörts om att vi inte kan vara med i en allians med ett land som Turkiet beror på identitet och geografi.
Yani bu bizim tamamen Orta Asya ve Avrupa ile ortada kalmamızın sebebinden kaynaklanan bir ülke. Daha tam oturmuş bir kimliğimiz yok benim görüşümce yani.
Är vi turker, européer eller är vi asiater, frågar han sig. Min åsikt är att vi inte har bestämt vilken identitet vi ska ha ännu.
Yani Avrupalı mıyız, Asyalı mıyız? Ortada kaldığımız için de bu böyle devam edecek gibi bir şey yani. Hani bizi AB'ye şey neydi o? Avrupa Birliği'ne almaları gibi bir şey bu yani.
Det är samma sak med EU, säger han. Vi får inte vara med i EU. Varför? Det är som om européerna ser sig själva som bättre människor än oss.
Bunu neden yapıyorlarsa? Bu işte tamamen bizim insanımızın gelişim şeyiyle düşünüyorum. Gelişim süreciyle düşünüyorum yani.
Turkiet är det NATO-land där stödet för medlemskapet är lägst. Och Özgur, en medelålders man, säger att det finns flera anledningar. Men bland de som vill att Turkiet ska bli mer auktoritärt så finns det ett motstånd mot NATO.
Sevmeyeni çok. Sebebini net olarak açıklamak zor olsa da pek çok sebepten dolayı sevmeyeni çok. O yüzden muhalefeti çok.
Jag tyckte det var liksom lite trevligt med
utemuseet också.
Ja. Nej, men det blir nog mer klart.
Men vill ju alltid sitta, alltså det är alltid trevligt att sitta ute av andra skäl när det är så här fint.
Samtidigt i Stockholm försöker Paul Levin och jag att bestämma oss för om vi vill göra intervjun ute i solen eller i någon av Stockholms universitetslokaler. Vi bestämmer oss till sist för att vi ska gå in.
Jag heter Paul Levin, jag är föreståndare för Institutet för Turkiets studier på Stockholms universitet.
Frågan om huruvida Turkiet är demokratiskt eller inte är en fråga som ofta kommer upp i debatten, och nu återigen i frågan om Sverige ska gå med i NATO.
Alltså, i vardagstal så pratar man om liksom demokrati och diktatur. Vi statsvetare liksom tycker om att komplicera saker ibland. Jag skulle säga att idag är Turkiet ingen demokrati, men det är heller inte någon fullfjädrad diktatur som Nordkorea till exempel eller Kina. Utan det är någon slags mittemellan regim, ibland så kallar man dem för hybridregimer. en auktoritär regim men som har fria val till exempel.
Turkiet hade de första demokratiska valen 1950. Men sedan dess har landet pendlat mellan att vara mer eller mindre demokratiskt. Upprepade militärkupper har punkterat demokratin, men den har aldrig avfärdats helt och hittills har den alltid kommit tillbaka i någon form. Under de senaste åren har mycket av det som vi tar för givet i den demokratiska processen ifrågasatts. Massmedier är inte fria. Kritiker mot presidenten hotas av fängelsestraff och landet har flera gånger uppmärksammats för att rättsprocesserna inte är säkra. Landets ledare, Recep Tayyip Erdogan, leder ett uttalat islamistiskt parti.
Vad som har hänt de senaste kanske 10 åren är att regeringen har under Erdogan som nu president har ganska kraftigt frångått demokratiska principer. Man har fortfarande val. Det finns flera partier, det finns en opposition. Men yttrandefriheten är kraftigt inskränkt. Rättsstatsprincipen är också åsidosatt. Och så vidare. Men samtidigt så förlorade Erdogan lokalvalen 2019 och nu ska det hållas enligt planerna val 2023 och Erdogan ligger pyrt till i opinionsundersökningar så det är möjligt att han faktiskt kommer att förlora.
In February 1952, the 12 nations of the Atlantic Alliance had become 14 with the accession of Greece and Turkey. These two new members not only make a substantial contribution in active divisions, but through their geographical situations, immeasurably strengthen the defense of the southern flank.
1952 går Turkiet och Grekland med i NATO. Från början var det inte självklart för de övriga medlemsländerna att Turkiet skulle få vara med. Men Turkiet ställde upp och visade framfötterna i Koreakriget, vilket gav dem en biljett in i försvarsalliansen. Landets geografiska position med den längsta gränsen mot Sovjet och en väktare över Bosporen, vägen in i Svarta havet, gör Turkiet till ett av de viktigaste länderna i NATO under kalla kriget. Turkiets roll är tydlig. USA placerar kärnvapen med spetsarna riktade mot Sovjet och relationen till NATO är god.
Överlag skulle jag säga att relationerna var goda under kalla kriget. NATO hade en väldigt tydlig roll som en försvarsallians mot Sovjetunionen och Warszawapakten och Turkiet hade en viktig roll i den kontexten.
Men relationen mellan NATO och Turkiet kommer att prövas. Första gången är under Kubakrisen 1962.
En del av de sovjetiska fartyg som under de senaste timmarna stävat allt närmare den amerikanska blockadringen runt Kuba tycks ha ändrat kurs och vänt, meddelar det amerikanska försvarsdepartementet ikväll.
Som en del i USAs förhandling med Sovjet bestämmer sig USA för att ta bort kärnvapenspetsar från Turkiet. Men vad Turkiet ville, det frågade man aldrig.
Detta var inte populärt i Turkiet och det skapade en väldig osäkerhet för man såg detta som ett viktigt skydd för Turkiet.
Nästa konflikt där relationen med NATO knakar i fogarna inträffar 1974.
Och från Cypern rapporteras ikväll en växande oro bland grekcyprioterna för en nära förestående turkisk invasion. Det rapporteras också om förberedelser för gerillakrigföring om turkarna invaderar och man har redan börjat hamstra livsmedel.
När Turkiet går in med trupper på Cypern och inleder ett krig mot Grekland, som ju också är ett NATO-land, leder det till att Grekland under en period lämnar NATO och USA ger Turkiet reprimander.
Och detta var hårt kritiserat från amerikanskt håll. USA införde ett vapenembargo året efter och Turkiet kastade ut USA från ett antal baser, icke-NATO-baser i Turkiet.
På 1980-talet återgår man till mer vänskapliga relationer. Men en ny tid står för dörren. När kalla kriget tar slut blir NATOs roll i världen inte lika självklar och Turkiets roll i alliansen kanske ännu mer otydlig. Under det första Irakkriget 1990 användes amerikansk flyg av turkiska flygbaser för att nå mål i Irak. Men under det andra Irakkriget 2003 röstade det turkiska parlamentet emot Erdogan och USA får inte använda turkiskt territorium för sina marktrupper. Under den arabiska våren stöttar Turkiet inledande de krafter som vill störta diktatorerna i Mellanöstern. Men inbördeskriget som följer i Syrien kommer få flera konsekvenser för Turkiets relation till NATO. 2012 skjuter syrisk luftvärn ned ett turkiskt flygplan och 2015 skjuter Turkiet ner ett ryskt flygplan.
Utrikes, Turkiets nedskjutning av ett ryskt stridsflygplan på gränsen till Syrien tidigare idag kommer att få allvarliga konsekvenser, det säger Rysslands president Vladimir Putin. Dessutom har Turkiet begärt ett krismöte med NATO.
Det här leder till nästa konflikt med NATO som pågått fram tills idag.
Och det var ju ytterligare en sån här komplicerad period. Då ville Turkiet aktivera artikel 5.
Artikel 5 är ett av NATOs grunddokument och innebär att det åligger varje medlemsstat att ta beslut om att försvara andra medlemmar som utsatts för angrepp. Tidigare har det bara aktiverats en gång och det var efter attackerna i USA den 11 september 2001. Nu ber alltså Turkiet NATO om hjälp, men svaret blir nej.
USA avstyrde att aktivera den här artikel 5. Istället så aktiverade de artikel 4 som handlar om konsultation. Så NATO-allierade konsulterades och som ett resultat av de konsultationerna så då förlade ett antal NATO-allierade luftvärnssystem då igen i Turkiet.
När Turkiet sen går in i norra Syrien 2016 för att bekämpa det de menar är kurdiska terrorister så får det konsekvenser. Flera medlemsländer drar tillbaka luftvärnssystemen från Turkiet. Och Turkiet vill nu istället på egen hand försvara sig och köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot av USA. Men även det får man nej på. Då vänder sig Turkiet istället utanför NATO för att be om hjälp.
Om man flörtar först med Kina, detta avstyrs av Washington och sedan så börjar man förhandla med Ryssland om att köpa deras ganska avancerade S-400 missilsystem som är ett luft och missilskydd, så att man säger, luftvärnssystem.
USA sätter hård press mot Turkiet och menar att det är mot amerikansk lag att ett NATO-land gör vapenaffärer med Ryssland. Men Turkiet köper ändå in det ryska systemet.
Turkiet gör det i alla fall, trots de här upprepade hårda varningar från Washington. Och som ett resultat så inför USA igen sanktioner mot Turkiet.
Förutom sanktioner slängs Turkiet också ut ur ett samarbete om ett nytt krigsflygplan som har varit med och tagit fram komponenter till, eftersom USA anser att det hotar säkerheten i projektet. Och den här konflikten, tillsammans med en rad andra olösta turkiska gränskonflikter, är något som fortfarande idag ligger som taggar i relationen mellan Turkiet och NATO. Så hur ska man då se på Turkiets roll i NATO idag? Är det familjen svarta får som hellre går sin egen väg än ställer sig vid sidan av sina syskon?
Ja, det tror jag nog att många andra NATO-länder skulle säga. Delvis har det att göra med att man har en annan syn på kurdfrågan, men också att den här nuvarande turkiska regeringen har något av en annan världsbild där man inte naturligt ser sig som en del av en bredare atlant-europeisk gemenskap av demokratiska stater.
All right.
En person som ägnat hela sitt yrkesliv till Turkiets relationer med omvärlden och NATO är Sinan Ulgen.
Yes, hello.
Can you hear me?
Yes, I can hear you.
Sinan Ulgen har arbetat länge vid det turkiska utrikesdepartementet med diplomati. Idag är han kopplad till tankesmedjan Carnegie Europe och skriver opinionstexter för bland annat New York Times. Han är inte längre kopplad till den turkiska statsapparaten, men han menar att Turkiet som NATO-medlem är ett av de viktigaste länderna.
Well, I mean, Turkey has had its difficult moments, but ultimately in the grand scheme of things, if I can put it that way, Turkey remains one of the major contributors to NATO. It's the second largest army that NATO has after the US.
Att Turkiet inte är fullt demokratiskt är beklagligt, men det är inte det enda landet som inte är det i NATO, och det är inte EU, säger han.
Ultimately NATO is not the EU. So you know, NATO is a security organization. In an ideal world, you want NATO to be an alliance of democratic nations. You know, these countries, Turkey, Poland, Hungary, remain democracies, although they are flawed democracies. But nonetheless, you know, you have elections. You can have democratic alternates. The Hungarians failed to change Orbán, but possibly the Turks will be able to replace Erdogan next year.
Att den nuvarande regeringen är islamistisk är problematisk, men det visar på en splittring som inte finns bara i Turkiet, menar han. Samma splittring ser vi också i USA idag.
Turkey is a divided society. I think, you know, it's a bit like the US, where you have, you know, people who have, you know, sieged the Congress on the 6th of January last year. We have a very similar division in Turkey between, you know, the more liberal center-right, center-left constituencies of the country and the more conservative and Islamist constituencies of the country.
Turkiet är det andra största landet i NATO när det kommer till sin armé. Men Sinan Ulgen menar att det finns ett annat land som utgör ett större hot mot alliansen än Turkiet. Nämligen det största landet, USA.
Actually, the US is more of a threat to NATO than Turkey. That is, you know, under Trump, we've seen a US president that was questioning US allegiance to NATO. We've seen a French president declaring that NATO was brain dead. You have not heard any such statements from the Turkish side.
Den senaste konflikten mellan NATO och Turkiet som rör luftvärnssystem är inte på något sätt avslutad. Men i kriget i Ukraina har Turkiet återigen tagit initiativet. Till skillnad från andra länder i NATO så har man inte gått med på några sanktioner, å ena sidan. Å andra sidan har man försett Ukraina med drönare. Och Turkiet vill se sig själva som ett land som kan fungera som en medlare i konflikten. Paul Levin menar att kriget i Ukraina också innebär att både NATO och Turkiets roll i NATO återigen kan bli tydligare.
Det är lite grann som att vi går tillbaka nu till situationen vi hade under kalla kriget, där Turkiet helt plötsligt, där dels NATO helt plötsligt har en helt annan uppgift. Om NATO letade efter sin identitet efter kalla krigets slut, sökte efter en ny mening, och där Turkiets roll under den perioden inte var lika självklar, så har NATO återigen gått tillbaka till sin kärnuppgift, nämligen att vara en defensiv försvarsallians och framförallt riktat mot, som ett skydd mot Ryssland. Och då spelar Turkiet en ganska viktig roll med tanke på dess geostrategiska betydelse.
Det här är Konflikt, om NATOs demokratiska orosmoln. När Sverige tar snabba steg mot vad det verkar ett medlemskap i försvarsalliansen. Men hur villigt är NATO att stå upp för de demokratiska grundprinciper som alliansen vilar på? Konfliktsproducent Anja Salberg ringde upp NATO-experten Pierre Morcos vid forskningsorganisationen Center for Strategic and International Studies i Washington.
Well, NATO is often described as a purely military alliance, while actually it's really more than that.
NATO är mer än en ren militär allians, understryker Pierre Morcos när vi hörs. Grunden var tydlig från start.
Demokrati,
individuella friheter, rättsstatens principer
and also a commitment to peaceful and friendly international relations.
Och en förpliktelse att ha fredliga relationer med omvärlden. Men fortsätter experten, det har sedan alliansens födelse varit en svår balansgång mellan å ena sidan de där demokratiska grundprinciperna och behovet för alliansen att stå enad.
Well, there has always been tensions between upholding to these values and the need to preserve the cohesion of NATO.
Historiskt som är Turkiet, Portugal och Grekland.
The military regime in Greece has largely been the creation of one man.
På 60- och 70-talet har NATO oftast sett mellan fingrarna när det gäller odemokratiska styrelseskick.
At that period of time there were intense debates within the alliance whether or not they should sanction or put pressure on these particular allies, but the final decision was to prioritize cohesion and geopolitical interests.
Alliansens sammanhållning och geopolitiska intressen har alltid trumfat de värden som finns med sedan NATO-fördragets undertecknande 1949, säger Pierre Morcos. Men det håller inte längre om man vill att NATO ska överleva och vara relevant också i framtiden, säger Pierre Morcos.
I think that such choice was dangerous and ultimately could have weakened the alliance, and I think we are facing similar discussions and questions today.
För utmaningarna och hoten inför framtiden är många och delvis av en ny karaktär. Det här är något som NATO just nu jobbar med.
Ladies and gentlemen, we are faced with a new normal. A world of rising strategic competition and increasing challenges to our security, where authoritarian powers are seeking to rewrite the global rulebook and demonstrate that might is right.
Generalsekreteraren Jens Stoltenberg har återkommande pratat om de nya hoten och NATO jobbar med att ta fram ett nytt strategiskt koncept för framtiden.
And the next strategic concept
som ska klubbas i Madrid på ett NATO-toppmöte i slutet av juni. Ett allt mer aggressivt Ryssland och Kinas växande globala inflytande står i fokus när man tar fram det nya nyckeldokumentet. Många har fått tycka till, bland annat en expertgrupp med en rad dignitärer som Tysklands före detta försvarsminister Thomas de Maizière och den amerikanske republikanen Wes Mitchell som har lett arbetet. Frågan om demokrati och NATOs politiska hälsa kom ständigt upp i vårt arbete, säger Wes Mitchell här till den amerikanska tankesmedjan Woodrow Wilson Center om arbetet med att ta fram rekommendationer för framtiden.
The report anchors its findings in the fact that NATO is an entity founded on the principle of democracy and rule of law. I think we mentioned that more than 3 or 4 dozen times in the report. And that deviations from that standard weaken NATO from within and undermine support of publics for helping one another.
Avvikelser från NATOs grundläggande värden försvagar alliansen, säger Wes Mitchell, som bland annat rekommenderar
the call for the creation of a center for democratic resilience.
Att det ska skapas ett center för demokratisk motståndskraft inom NATO. Ja, skulle ett sånt center kunna ändra kursen när medlemsländer går i en odemokratisk riktning? NATO är ju en organisation som fattar sina beslut genom konsensus mellan de allierade. Varje medlemsland har vetorätt vid omröstningar. Och enligt alliansens regelverk finns inga möjligheter att utesluta en medlem som struntar i demokratiska principer, understryker NATO-experten Pierre Morcos.
NATO has no legal provision, notably to sanction to put pressure on certain allies. It's only a question of informal discussion and political pressure, whereas the EU has created these powerful tools.
NATO har inte samma verktyg att sätta press som till exempel EU. Det enda man i NATO kan göra för att påverka riktningen i medlemsländer är informella diskussioner och påtryckningar. Men fortsätter Pierre Morcos, klarar inte NATO att hantera demokratins tillbakagång i medlemsländer så är det NATO som en viktig militärstrategisk spelare som hotas. Han ger några exempel.
It creates societal vulnerabilities in these countries.
Att strunta i demokrati skapar vad Pierre Morcos kallar samhälleliga sårbarheter. något som kan utnyttjas av motståndare som Ryssland.
When you think that Russia can develop disinformation campaigns thanks to a compromised media environment in some member states.
Det blir till exempel lättare att sjösätta desinformationskampanjer i länder där mediers friheter är beskurna. Det blir också lättare för en motståndare som Ryssland att skaffa sig inflytande genom korruption, säger Pierre Morcos.
Russia could also gain influence in these countries using the space of corruption.
Så att komma till rätta med svaga demokratiska institutioner har för NATO en tydlig strategisk dimension, konstaterar han.
Societal vulnerabilities I mentioned have a strategic dimension. We know that in an era of hybrid warfare with Russia.
För att möta hybrid krigföring från Ryssland krävs motståndskraftiga samhällen som står på en stark demokratisk grund för att förhindra att Ryssland utnyttjar inre svagheter.
To prevent Russia from exploiting our internal weaknesses.
Och det finns också ett annat problem med att länder blir mindre demokratiska. Sådana länder har en tendens att föra en mer nationalistisk politik inom NATO. Det finns åtskilliga exempel på när medlemsländer blockerat beslut på grund av skäl som ligger utanför NATOs ramar. Ungern är ett bra exempel på det, säger Pierre Morcos.
Budapest accusing Ukraine of intimidating its ethnic Hungarian minority.
Ungern som blockerat NATOs fördjupade samarbete med Ukraina på grund av att, menar Ungern, Ukraina behandlar den ungerska minoriteten där dåligt. Och Turkiet har, som vi hört, flera gånger skapat djupa interna spänningar i NATO.
The rifts between Turkey and the rest of the alliance clearly impacted how NATO was functioning.
Till exempel när man 2019 förlamade NATO under många månader och blockerade en försvarsplan för Baltikum. Bara för att de andra länderna i alliansen inte ville klassa den kurdiska rörelsen som en terroristorganisation.
Turkey blocked the defense plans of the Baltic states and Poland for many months because allies did not recognize the Kurdish movement as a terrorist organization.
Ja, en lång rad problem har följt med det som på engelska kallas democratic backsliding, när de demokratiska institutionerna och principerna försvagas i medlemsländer, enligt NATO-experten Pierre Morcos. Men efter att han ägnat lång tid åt att beskriva hur problematiskt det här är och hur mycket som står på spel för alliansen om det får fortsätta, så pratar vi kort om här och nu. Den hårda, kalla verkligheten, kriget i Ukraina och hur det har påverkat alliansen.
The war in Ukraine in a way has reunified allies.
Kriget har enat NATO, konstaterar Pierre Morcos. Nu, fortsätter han, är det av högsta vikt att enigheten består. Men redan har orosmoln gjort sig påminda.
Having said that, we should not overlook the issue of democratic backsliding, and we are already noticing that countries like Hungary are starting to challenge the collective cohesion on Russia.
Ungern under Viktor Orbán har inte alltid rättat in sig i NATO-ledet, men diskret press är att föredra i det spända läge som nu råder, tycker Pierre Morcos. För återigen, som i NATOs historia, så ska politisk sammanhållning vara prioritet.
The political cohesion of the alliance is should be the priority number one in the current context.
Ja, kurdfrågan som vi hörde nämnas, den har gjort sig påmind åtskilliga gånger i NATO-sammanhang. Det finns bland kurder en utbredd kritik mot NATO. Och nu finns det också en oro för att Sverige ska gå med i försvarsalliansen. Konflikts Beshir Kavak, som till vardags jobbar på Sveriges Radios kurdiska redaktion, begav sig till riksdagen och ett möte med nätverket Sverige-Kurdistan.
Det är slutet av april i Sveriges riksdag. Ett 30-tal personer tar en morgonfika, kaffe, te och macka och bänkar sig för ett seminarium under rubriken Turkiet och den kurdiska frågan. En av mötestalare är det prokurdiska partiet HDP:s ansvarige för utrikesfrågor, Hüsyar Özsoy, som har kommit från Turkiet. I sitt tal ger Özsoy sin bild av den turkiska statsmentaliteten som han menar är antidemokratisk och byggd på förtryck av olikheter. Han pratar om hur utsatta kurderna har varit under många decennier och hur det enligt honom har blivit värre. Han själv är en måltavla med över 10 åtal mot sig, anklagad för att driva terrorverksamhet. När Turkiet gick med i NATO år 1952 kallades kurder för bergsturkar. Först 40 år senare erkändes kurdernas existens, men än idag saknar kurderna grundläggande rättigheter såsom utbildning på eget språk. I flera decennier har det pågått en väpnad konflikt med kurder. Och det prokurdiska partiet HDP kommer från en politisk tradition vars 6 tidigare föregångare av kurdiska partier har förbjudits. En liknande process för att förbjuda HDP pågår just nu. Och flera av partiets folkvalda parlamentariker och borgmästare, inklusive partiledarna, sitter i fängelse sedan flera år tillbaks. Kurdiska representanter har länge upprepat att det här kan ske tack vare NATOs militära, politiska och diplomatiska stöd till Turkiet. Vid olika sammanhang har man uppmanat USA att istället sätta press på Turkiet för att lösa konflikten fredligt, än så länge utan gehör.
Bu minvalde hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz.
Just nu pågår en stor turkisk offensiv i irakiska Kurdistan, som vi hör Turkiets president Erdogan berätta om här. Och senast 2019 gick turkisk militär in i kurdkontrollerade norra Syrien och invaderade 2 regioner. Det turkiska angreppet kunde ske efter att USA hade dragit tillbaka sin militär och på det sättet möjliggjort ett turkiskt intåg, vilket ledde till stora protester, inte bara mot Turkiet, men även mot USA. Också här i Stockholm hördes protester. I samband med Turkiets angrepp mot norra Syrien 2019 krävde Sveriges utrikesminister Ann Linde åtgärder mot Turkiet, och tonläget när Linde träffade den turkiska utrikesministern året därpå var allt annat än diplomatiskt. Turkiets utrikesminister Mevlut Çavuşoğlu anklagade Sverige för dubbelmoral och för att stödja terrororganisationer.
Bu çifte standart. Lütfen bunlardan kurtulun.
Frågan många kurder ställer sig nu är hur pass mycket Sverige skulle kunna driva samma tydliga linje i frågor om demokrati, friheter och rättigheter som man hittills gjort om man går med i NATO. Hüsyar Özsoy.
Türkiye kesinlikle İsveç'i Kürt politikasını değiştirmesi konusunda zorlayacaktır.
Türkiye'de kommer definitivt att försöka tvinga Sverige att ändra sin kurdiska politik om en svensk ansökan kommer in, tror Hüsyar Özsoy. Som medlem har Turkiet vetorätt och kommer att använda det som en utpressning.
NATO, yani Türkiye'nin bunu bir şantaj olarak kullanması.
I takt med att Sverige tagit snabba steg mot NATO har en diskussion uppstått bland många kurder vad ett svenskt medlemskap skulle kunna innebära för dem. Sverige, sida vid sida med NATOs andra största militära makt, den turkiska staten, som de ju menar förtrycker dem och behandlar dem orättvist. Kommer Sverige att förlora sin självständiga röst och dämpa kritiken mot Turkiet, till exempel kring hur man behandlar kurderna?
Geçti İsveç üye devlet olarak bugünkü siyasetini sürdürebilecek mi acaba bir NATO üyesi olarak?
Jag frågar Hüsyar Özsoy vad han tänker om Sverige i NATO efter seminariet.
Şimdi NATO'nun daha fazla genişlemesi ne kadar huzur yaratır onu bilemiyoruz.
Fred kommer inte ur ökad militarisering eller ett utvidgat NATO, tror Hichar Özsoy, som samtidigt har förståelse för det pressade läge som Sverige befinner sig i nu med en hotfull granne i öst.
Hani bu korkuyu anlayabiliyoruz çünkü Ruslar saldırdılar Ukrayna'ya. Herkes şu an NATO'ya girmesek bu bizim başımıza gelebilir korkusu yaşıyor.
Konflikt om NATO:s demokratiproblem. Turkiet har stått i fokus. En på många sätt bångstyrig NATO-medlem. Och i veckan uttalade också president Erdogan att han är tveksam till att Sverige och Finland ska få vara medlemmar i alliansen. För att våra länder är, citat, hem för många terrororganisationer, slut citat. Och vi ska höra en röst inifrån alliansen nu. En person som väl känner Turkiet, som hon bott i många år, nämligen Frankrikes NATO-ambassadör Muriel Domenac.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Konflikts Anja Salberg fick ett samtal med henne.
Il y a une, je pense on dit en français recul démocratique. Voilà, on va parler de ça.
Ja, men att tala med en fransk högprofilerad diplomat mitt under brinnande krig i Europa under en tid då Frankrike dessutom är ordförande i EU var lite av minerad mark.
Je suis pas sûr que vous savez là on essaye de vraiment de convaincre la Hongrie de les autres pays d'Europe centrale d'ailleurs de rejoindre l'embargo sur le pétrole.
Oj, jag kan inte tala så öppet om demokratins tillbakagång i flera medlemsländer, säger Muriel Domenac. Frankrike har intagit en medlande roll och håller i detta nu på att försöka övertyga bland annat Ungern om att inte blockera EUs föreslagna embargo mot import av rysk olja. Sen följer ett viskande med vad jag tror är presssekreteraren. Och eftersom jag vet att Muriel Domenac har jobbat flera år i Turkiet och pratar turkiska nämner jag den oro som finns bland kurder och prokurdiska grupper som vi hört om att Sverige ska förlora sin självständiga kritiska röst i förhållande till Turkiet. Men hon vill heller inte i sin roll som NATO-ambassadör prata om kurdfrågan.
Oui, alors sur la question kurde, honnêtement, ça va pas être possible.
D'accord.
Parce que j'en suis vraiment pas du tout chargée.
Men hon döljer inte att alliansen har genomgått hårda prövningar genom åren där inte minst Turkiet varit inblandat.
La Turquie a eu par le passé un comportement qui n'était pas celui qu'on était en droit d'attendre de la part d'un allié.
Det är sant att Turkiet tidigare haft ett beteende som man inte väntar sig av en allierad, säger Muriel Domenac på sitt diplomatspråk. Och tillägger hon, Frankrike har alltid tydligt uttryckt sina åsikter inom ramen för NATO. Men i samband med Turkiets bombningar av kurdiska YPG-mål i Syrien 2019 tog president Emmanuel Macron i tidningen The Economist till ord som knappast var särskilt diplomatiska när han talade om en hjärndöd allians. Tog han i för hårt?
Est-ce que vous pensez que c'était exagéré?
Vous savez, en 2019, l'alliance connaissait une triple crise. Une crise du leadership des États-Unis avec un président Donald Trump qui...
Du vet, det här var under en tid då NATO genomlevde flera kriser, inte minst brist på ledarskap när Donald Trump var president i USA, säger Muriel Domenac. Men idag, säger hon, är det annorlunda. Med Joe Biden så är det demokratiska samtalet igång igen och konstaterar hon, demokrati är en del av strategin inför NATO-toppmötet i Madrid i sommar
och inför framtiden.
Le sujet est abordé dans le contexte du concept stratégique qu'on prépare pour le sommet de Madrid.
För, menar Muriel Domenac, de där värdena som skrevs in i fördraget 1949, de finns där av en anledning och hänger ihop med NATOs militära strategi.
Oui, l'OTAN a comme objectif le respect des valeurs. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on y a intérêt.
Eftersom NATO inte idag har några effektiva verktyg att sätta press på bångstyriga medlemmar, så understryker Muriel Domenac, måste man förlita sig på öppna, ärliga, raka samtal.
De pouvoir se parler, de pouvoir se parler franchement entre alliés, d'utiliser le Conseil de l'Atlantique Nord comme.
Idag funkar samarbetet med Turkiet bättre, säger hon. Och hon själv har en utmärkt relation till sin turkiska kollega i NATO.
Excellent. Moi vous savez, j'ai été en poste
alla meningsskiljaktigheter som varit. Han pratar franska och hon pratar turkiska och älskar dessutom Turkiet, där hon bott i många år som diplomat, tillägger hon. Och det är ju inte bara där de demokratiska utmaningarna finns.
6 janvier 2021, cette attaque contre le symbole de la démocratie.
Vi har inte glömt stormningen av Kapitolium i USA, säger Muriel Domenac. Men ur det har fötts många idéer om hur man kan stärka demokratiernas motståndskraft, som de amerikanska kollegorna tagit med sig till NATO, konstaterar Frankrikes ambassadör.
De façon intéressante, les États-Unis ont une réflexion sur la résilience démocratique qui est portée notamment par les représentants américains à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.
Men vad händer om Donald Trump kommer tillbaka om 2 år?
Donald Trump, est-ce que vous êtes inquiète que dans 2 ans
faktiskt reellt scénario
président aux États-Unis?
Muriel Domenacs svar:
Je suis concentré sur l'immédiat.
Jag koncentrerar mig på nuet, alliansens enighet och det kommande toppmötet i Madrid, då vi ska bekräfta de värden som förenar oss.
Sommet de Madrid qui sera un moment de réaffirmation de l'unité transatlantique mais également des valeurs qui nous unissent.
Frankrikes NATO-ambassadör Muriel Domenac, som alltså fokuserar på nuet snarare än det där orosmolnet som hänger över NATO. Om Donald Trump kommer tillbaka till makten i det land som till mångt och mycket är NATO, USA. Men oron finns. Det blev till exempel tydligt på en presskonferens efter ett NATO-toppmöte tidigare i år, när USAs nuvarande president Joe Biden fick en fråga från den tyska tidningen Der Spiegel.
Der Spiegel.
Thanks, Mr. President. There are widespread concerns in Europe that a figure like your predecessor, maybe even your predecessor himself, might get elected president again.
Journalisten undrade om de som samlats här på toppmötet gör något för att försäkra att det som man åstadkommer inte blir ogjort efter presidentvalet om 2 år.
Are there any steps, anything you are trying to do and NATO is trying to do here these days to prevent what you're trying to do becoming undone 2 years from now?
Joe Bidens svar: Det är inte en ologisk fråga att ställa. Jag brukar säga till folk hemma i USA: tänk om vi skulle se på TV att det tyska eller det brittiska parlamentet stormades. Hur skulle vi känna då? Ja, stormningen av Kapitolium har ingen glömt. Eller anklagelserna om valfusk som ekar än idag. Radions USA-korrespondent Roger Wilson fick för det här avsnittet av Konflikt en exklusiv intervju med John Bolton, som var Donald Trumps säkerhetsrådgivare mellan 2018 och 2019 och som sen skrev en väldigt kritisk bok om presidenten. Ett av hans tydligaste minnen från tiden vid Donald Trumps sida är från ett NATO-toppmöte 2018.
Well, I thought it was very close. He called me up to the table right before he spoke and said, "Okay, should we cross the line?"
Det var på NATO-toppmötet i Bryssel 2018 som Donald Trump, enligt John Bolton, ska ha varit riktigt nära att hota med att låta USA lämna NATO. Precis före Trumps tal så ställde presidenten frågan till Bolton, var det dags att gå över gränsen? Bolton svarade att presidenten skulle sätta foten precis på gränsen, men inte korsa den.
And I said, no, just go right up to the line, put your foot right on it, but don't go over. I went back to my chair, I had no idea what he was going to do.
Donald Trump, som ofta var oförutsägbar i sitt presidentskap, spred också tidvis en osäkerhet kring USAs roll i NATO. Till och med om den så grundläggande artikel 5, den som handlar om de ömsesidiga försvarsförpliktelserna medlemsländerna emellan. Men John Bolton menar att det här beror på att Trump såg allting på ett transaktionellt sätt, även NATO. För Trump, menar Bolton, handlade mycket av kritiken mot NATO om känslan av att USA på något vis blev lurade när de andra medlemsstaterna inte verkade kunna leva upp till löftet om att senast 2024 lägga 2% av sin bruttonationalprodukt på försvaret. Och han minns hur den amerikanska delegationen brast ut i skratt när Tysklands förbundskansler Angela Merkel på ett möte sa att Tyskland inte skulle nå 2%-målet förrän 2031.
And she said 2031 and the American side just broke out laughing. I mean, what we're subsidizing the German welfare state because they can't find 2% of their GDP to spend on defense.
I och med kriget i Ukraina har viljan att satsa resurser på det egna försvaret ökat bland NATOs europeiska medlemmar, konstaterar John Bolton, och tror att just den diskussionen kanske inte kommer att ta så stor plats i framtida förhandlingar. Inte ens om Donald Trump skulle bli president igen. Det är för övrigt ett scenario som Bolton bestämt spelar ner möjligheterna för. Tvärtemot många andra bedömare menar han att stödet för Trump är på nedgång inom det republikanska partiet. Och efter att ha observerat Trump på nära håll under 17 månader så tror han inte att Donald Trump kommer att våga ställa upp i presidentvalet 2024. Han säger att han tror att Trump vet att han förlorade valet 2020 och att han aldrig skulle riskera att förlora det en andra gång.
The thing that Trump hates worst of all in the world is to be called a loser, and I don't think he'll risk it again. I think he will talk incessantly about running for president between now and 2024, but ultimately he will switch to try and be the kingmaker of the Republican Party's nomination that year.
Trump kommer att prata oavbrutet om att ställa upp i presidentvalet, tror John Bolton, men till sist kommer han istället att välja rollen som kungamakare inom det republikanska partiet och ta åt sig äran för att ha lyft fram och skapat den vinnande kandidaten. Men alla är inte lika tvärsäkra på det här som Bolton, och tanken på att Donald Trump skulle kunna komma tillbaka i rollen som president skapar en ovisshet kring NATOs framtid. Trump eller någon annan ur hans falang i det republikanska partiet skulle på nytt kunna ifrågasätta USAs roll i militäralliansen och på det sättet urholka NATOs tyngd och verksamhet. John Bolton menar att Trump trots allt lyssnade på sina rådgivare när det gällde NATO 2018 och att han har svårt att se att NATO-frågan skulle vara prioriterad i ett framtida Trump-presidentskap. Men i nästa andetag säger han att Trump sällan har nya idéer utan snarare en rad punkter som han återvinner och återvänder till. Och NATO är en av dem, precis som straffavgifter på varor producerade i Europa.
No, he hasn't given up on the idea of leaving NATO. He hasn't given up on imposing more tariffs on European Union manufactured cars and that kind of thing. He doesn't have new ideas. He has a series of things that kind of recycle periodically in his brain.
Konflikt om NATO-alliansens demokratiska utmaningar är slut. Vi som gjorde programmet är reporter Beşir Kavak och Simon Moser i Sverige, reporter i Turkiet Beril Eskil och Sveriges radios korrespondent i USA Roger Wilson. Tekniker var Lisa Abrahamsson och Martin Seipel, producent Anja Salberg och jag heter Firas Jublat.